Hej på er! Jag heter Jan Rippe och jag har jobbat som artist i snart 50 år. Och jag hälsar er hjärtligt välkomna idag till sommarprateriet som jag ska hålla i här. De allra flesta tror nog att jag kommer från Göteborg eftersom jag bott där i 50 år och hela tiden haft min bas med After Shave och Galenskaparna där. Men ursprungligen kommer jag från Mariestad, eller närmare bestämt Lyrestad, eller Lyrsta som vi skaraborgare säger. Precis där vid Göta kanal är jag uppväxt tills jag var 16 år och familjen flyttade in till stan. Min pappa var rektor och mamma hemmafru och tog hand om mig och min syster tills vi blev stora nog och mamma kunde börja jobba som sekreterare på en advokatbyrå. Redan under den här tiden när jag gick i småskolan engagerade sig mina föräldrar i Mariestads simsällskap och jag började träna simning rätt tidigt. Efter ett par år så visade det sig att jag var en rätt hyfsad talang och gick bland annat till riksfinalen i sumsim, svenska ungdomsmästerskapen, där jag blev femma på 50 meter bröstsim. Från och med högstadiet blev det en allt större satsning med träning 6 dagar i veckan, så tiden räckte i stort sett bara till för skola och simning. Det blev tävlingar och träningsläger över hela landet och även utomlands. Och vid en tävling i Nice i Frankrike hade de så svårt att uttala mitt namn så det kallades jag Jean Riff, som jag tyckte lät riktigt fräckt. Men trots alla framgångar och upplevelser var det ändå kamratskapen med mina simmarkompisar som blev det viktigaste. Och faktum är att flera ur mitt gamla simmargäng fortfarande är mina bästa vänner. En rolig grej var när simsällskapet varje år hade vattenshow i badhuset. Det var en slags Lucia-soaré där vi simmare uppträdde med sång och musik blandat med skämthopp och Lucia-uppträdande där Lucian drog sin gammal gummibåt av en simmande kompis i en spapshockeyhjälm med monterat renhorn på huvudet. Och det var faktiskt där som jag för första gången som 5-årig stjärngosse sjöng inför publik. Annars gjorde jag faktiskt min första riktiga scendebut i London. I 9:e klass gjorde vi en skolresa dit. Och förutom de vanligaste turistbesöken och en Chelsea-match på Stamford Bridge så hade våran klassföreståndare fixat biljetter till musikalen Hair som var rätt ny och omtalad. Jag förstod väl inte så mycket, men när delar av ensemblen sprang ut i salongen och plockade med sig några ur publiken, då var jag på hugget och vips stod jag på scenen i slutnumret och sjöng med i Let the sunshine, let the sunshine in. En jättehäftig upplevelse för en blyg västgöta pojk. Och kanske var det efter det här som mitt musikintresse blev allt större. Min mamma var väldigt musikalisk och sjöng och spelade en del. Hon tyckte det var kul att jag började intressera mig för musik. Från att ha plinkat både piano och gitarr i unga år och diggat Beatles och Hep Start på grammofonen hemma började jag nu ta ut egna små låtar. Och under gymnasietiden blev det många kvällar i gillestugan med kompisarna där vi satt och spelade och sjöng ihop innan vi skulle iväg till Karlsholme folkpark och dansa och spana in brudar. Under sista året på gymnasiet skulle man göra någon form av specialarbete. Och då fick jag ett tips att man kunde få bygga en stereo. En egen musikanläggning med förstärkare och högtalare. Det lät ju jättehäftigt. Så efter mycket lödande och byggande och hjälp av klassföreståndarens son som handledare, han var för övrigt chalmerist, stod den till slut färdig. Min egenhändigt byggda stereoanläggning med en massa watt. Gissa om jag var stolt och mallig som en tupp när jag provspelade den inför klassen. På något sätt lurade jag mig själv av det här och trodde att jag var lite tekniskt kunnig som klarat av det här när jag i själva verket bara var intresserad av musik. Så när studenten och lumpen var avklarad och jag skulle plugga vidare, man var ju rektorns pojk, blev det att jag sökte elektrotekniklinjen på Chalmers. Och därmed började ett helt nytt äventyr. As a boy, I learned to play far into the night and drift away. Så en solig septemberdag 1975 var det dags för mig att för första gången kliva in bakom Chalmers murar. Och det var ingen kaxig 20-åring som gick till min första föreläsning, utan mer en osäker bortkommen bondläpp från Mariestad. Och för att inte känna mig allt för utsatt bland de andra 200 teknologerna så satte jag mig högst upp längst bak i föreläsningssalen och hamnade bredvid en kille som jag tyckte såg rätt tuff men trevlig ut. Och, hör och häpna, den här killen visade sig vara Per Fritzell, min blivande kollega och följeslagare i livet. Vi kände inte varandra alls då, men upptäckte tidigt att vi hade mycket gemensamma intressen. Och ganska snabbt insåg vi att det vi hade mest gemensamt var att ingen av oss egentligen var intresserad av elektroteknik. Men så började Chalmers-studierna och det gick väl så där. Missade tentor var ju inget man var van vid. Och oftast hade man en hemsk tentaångest. Och just vid de här stunderna hände det att jag hellre plockade fram gitarren och satt i min lilla etta och spelade halva nätterna istället för att gräva ner mig i linjär algebra, elkraftsanalys och partiella differentialekvationer. Och det fanns ju så mycket annat som var mycket roligare på Chalmers som uppvägde studierna. Alla engagemang i utskott och föreningar med nyvunna kompisar med fester och roliga upptåg. Så det sociala tog med tiden överhanden. Framförallt alla sittningar nere i gaskkällaren med snapsvisor och gyckel. Chalmers blev verkligen en fantastisk rolig lekstuga om man bortser från det man egentligen kom dit för. Själva studierna. Men efter ett par år insåg jag att det här roliga studentlivet med knapra studieresultat inte kunde fortgå i evighet. Så Per och jag tog ett sabbatsår för ett gemensamt försök att plugga ihop och hjälpa varandra att ta igen missade tentor. Men då gick det ännu sämre. Skidåkning i Alperna och annat lockade mer. Och så smått började jag fundera på att hoppa av mina ingenjörsstudier. Men istället var det något annat som blev vändpunkten i livet. Under våra halvhjärtade försök till elektronikstudier blev det mycket sång och gitarr i olika Chalmers-sammanhang. Och när vi fick höra talas om en kommande kvartettsångartävling som Chalmers sångkör anordnade, hajade vi till. Det vore något för oss. Problemet var bara att vi var två, men det löste sig fort. Båda kände Peter Rangmar som gått på Chalmers några år och var en bra sångare. Och han kände i sin tur Knut Agnered som just börjat på Chalmers. Och så möttes vi fyra för första gången i Chalmers musikrum för att repa in några låtar till tävlingen. Och jag vet inte vad det var, men det klickade direkt från start. Kemin mellan oss var omedelbar och vi sjöng och tyckte det var urhäftigt när vi fyrstämmigt klämde i allt vad vi orkade. Och det var väl det som utmärkte oss och blev vårt signum framöver. Vår kraftfulla sång i fyra stämmor. Så kom tävlingsdagen. Och vi hade förutom en obligatorisk manskörsång tränat in några frivilliga barbershop-låtar. Och därav namnet vi tog oss, Aftershave. För att utmärka oss ytterligare hade vi rotat fram lite olika scenkläder. Bland annat hade jag på mig Lyrstas gamla brandkårsuniform med hjälm, brandrock, slangbälte och stövlar. Och Per var utklädd som tyrolare i läderhosen och tyrolerhatt. Jag vet inte om den här utstyrseln hjälpte till eller inte. Men det slutade i alla fall med att vi, Aftershave, vann hela kvartettsångartävlingen. Och priset, det var en flaska punch. Euforiska över vinsten åkte vi hem till mig efteråt och firade min lilla etta med att dricka julmust. Punchen sparade vi. Och efter den 14 december 1979, som alltså var Aftershaves första uppträdande, kom ingenting mer att bli sig likt. Hit me without a warning. I fell out in the blink of a light. All the bridges were burning. Didn't know how to get back over to the bright side. Yeah, I got lost in the mighty darkness. And it
feels like ages, but now I can see a sun about to rise, waking up a spark inside. Suddenly it seems so easy. I'm slowly getting closer.
Efter den där vinsten i kvartettsångartävlingen ändrades tillvaron för mig och mina After Shave-kompisar totalt. Vi sjöng och umgicks nästan dygnet runt och hade så roligt att pluggandet bara lades åt sidan. Ingen av oss hade då någon längtan eller planer på att bli artister på heltid, utan här var ju bara något väldigt kul för stunden som sköt upp våra studier till framtiden. Men med facit i hand kan man nog konstatera att våra ingenjörsplaner redan då var dödsdömda. Hur som helst blev det mycket kalasande uppträdande i gaskällan, och vid ett av våra första gig på Chalmers blev vi annonserade som Rippes rallarballar, för festarrangören hade glömt bort vad vi hette. Under den här tiden med allt sjungande var vi ändå väldigt flitiga och la på så sätt grunden till vår stämsång som vi skulle ha glädje av resten av våran karriär. Efter mycket repande ställde vi sen upp i Aftonbladets talangtävling Vi som vill upp. Och på Lisebergs stora scen vann vi en stor deltävling, vilket gjorde att vi fick erbjudande om att vara med i TV:s midsommarfirande på Koster med Lars-Gunnar Björklund och Bibi Andersson som programledare, plus en massa andra artister. Det här var ju jättespännande och stort för oss att få göra TV-debut. Men störst av allt var att vi fick dela loge med ingen mindre än Tore Skogman! Denna folkliga, glada sångare som nog var det mest svenska vi hade på den tiden. Så när vi stod där i våra rödvitrandiga gammaldags baddräkter och halmhattar, som nu hade blivit våra nya scenkläder, och sjöng upp oss innan direktsändningen började, så öppnades dörren och in kommer legenden och ställer sig framför oss och börjar byta om. Och till slut står han där med rött hår, glest mellan tänderna och fräkning över hela kroppen, iförd endast ett par orangea Y-frontskalsonger. Och det var då vi insåg att det här med artistlivet nog inte är så glamoröst egentligen. Styrkta av vårt första TV-framträdande ville vi ut på turné, så vi knåpade ihop ett informationsblad om oss som vi skickade ut till olika arrangörer. Men tråkigt nog fick vi inte ett enda napp. Men då upptäckte vi genant att vi skrivit fel telefonnummer. Det vi uppgett gick nämligen till De Dövas Riksförbund. Så istället ringde vi upp några ställen på västkusten, och vår första turné kom att bli en segelturné med Pers segelbåt, där vi gjorde strandhugg och uppträdde på kända sommarkrogar i Bohuslän. Det här blev sedan en tradition under många somrar, även om segelbåten efter ett par år byttes ut mot vår inköpta turnébuss. En gammal folkabuss som vi målade om i After Shaves rödvitrandiga färger. Under Chalmers-tiden hade jag lärt känna Anders Eriksson från en Trollhättegrupp som senare kom att kalla sig Galenskaparna. Vi var ett stort gäng från Mariestad och Trollhättan som hängde ihop. Och allt som oftast kom Anders med på våra fester. Både After Shave och Anders uppträdde mycket på Chalmers, och så föddes idén att göra något ihop. Det visade sig att Anders kände en arrangör i Åre sedan tidigare, och efter mycket övertalning lyckades vi tjata oss dit för vårt första gemensamma gig på Country Club vid Åregården. Men ett par barbershop-sjungande killar i baddräkter var väl inte vad en festande nattklubbspublik längtade efter. Och när Anders som trubadur tog över scenen efter oss hördes någon ropa: "Åh nej, inte en sån töntig jävel till!" Trots det här lite skraltiga första uppträdandet ihop så fortsatte vi uppträda tillsammans. Och efter ett tag blev Anders bror Claes nyfiken på de där aftershavarna. och föreslog att vi skulle träffas båda grupperna förutsättningslöst för att känna på varandra och se om vi eventuellt skulle kunna hitta på något ihop. Galenskaparna och Aftershave. Så blev det, och det hela resulterade i att vi bestämde oss för att sätta upp en gemensam föreställning. Och den 11 september 1982 hade vi sedan premiär på våran allra första revy som hette Skruven är lös.
This is my life. This is my time. And a little bit of bread. That's all I need. No, no, I don't want to bring you down. I think it's good to be here. Whoa, whoa, whoa. This is my life and I don't care.
Tänk ändå vad slumpen oftast är avgörande var man hamnar i livet och vad man kommer att syssla med. Jag har alltid gillat skidåkning väldigt mycket och var som ung nere i Alperna en hel del. Och när sen Chalmersstudierna inte gick så bra drömde jag så smått om att kunna jobba i Österrike. När så pappa en dag kom hem från Irskel, där han och mamma varit, och frågade om jag ville arrangera en bussresa dit, då nappade jag direkt. Jag behövde ju bara fråga lite Chalmers kompisar, så var snabbt en buss fullbokad. På så sätt startade vi vår lilla resebyrå under namnet Klotresor med sloganen Ingen vanlig resa. Där vi arrangerade skidresor till just Irskel med pappa och mig som reseledare. Det blev en verksamhet som växte och höll på i 5 år. Och jag blev till och med avtackad av borgmästaren med en medalj som Dem trojen gast, den trogne gästen. På den här tiden var vi ensamma svenska researrangörer där och kunde välja och vraka bland de bästa hotellen och pensionaterna. Men efter ett tag så hittade de stora svenska resebolagen dit och ville norpa åt sig våra boenden hela säsongen. Men då höjde de trogna gamla pensionatsvärdinnorna handen och sa: Nej, nicht woche 7 und 13, dann kommt der Rippe. Så vi fick behålla våra favoritboende alla år tills vi la av med klotresorna. I den här vevan hade jag även ryckt in extra som reseledare på Nevada-resor ihop med Per som var stationerad för dem i Sankt Anton. Och när Nevada nu ville etablera sig i Irskel blir jag, tack vare mina kontakter och erfarenheter, erbjuden jobb som platschef där. Wow! Detta var ju väldigt lockande och något som jag egentligen drömde om. Men samtidigt hade vi ju så roligt ihop med Aftershave och skulle börja samarbeta med Galenskaparna. Så jag var rädd att missa den roliga biten. Så efter mycket beslutsångest blev det ändå att jag till slut tackade nej. Men tänk om jag ändå tackat ja till det där platschefserbjudandet. Då hade det kanske slutat med att jag stannat där för gott och suttit på en alptopp där nu med en Jägert i handen och joddlat.
Well, Romeo and Juliet.
En annan händelse som hade kunnat få min karriär i en helt annan riktning inträffade under de här åren. Ett av ämnena som jag verkligen tyckte var intressant på Chalmers var medicinsk elektronik, som handlar om alla avancerade tekniska hjälpmedel inom sjukvården, till exempel den elektriska handen, som var en elektromekanisk konstgjord hand som styrdes av nervimpulser och som utvecklats på Chalmers. Och ett år lyckades jag få sommarjobb på Sahlgrenska sjukhusets medicintekniska avdelning. Jag kunde egentligen ingenting. men lärde mig lite efterhand. Och efter ett tag höll jag på med service av droppräknare och respiratorer. En verksamhet som mina kompisar kallade för Rippes respiratorservice. Tydligen skötte jag mig hyfsat, för året efter blev jag erbjuden ett heltidsvikariat då en medicintekniker där skulle jobba utomlands. Eftersom plugget som sagt gick rätt knackigt så fick jag inga studiemedel längre, så det här erbjudandet kom väldigt lägligt. Parallellt var vi ute med after shave och sjöng lite här och där, men det var inget vi kunde leva på utan mest fick pengar. Så nu stod jag där för första gången med ett ingenjörsliknande jobb utan att i mitt tycke kunna någonting. Men det jag inte kunde rent tekniskt delegerade jag bort till kollegor och tog igen det desto mer på den sociala biten. Så på något sätt blev jag omtyckt av personalen där på Sahlgrenska. Så en dag hände det overkliga. Jag blev utan förvarning uppringd av Östersunds sjukhus och blev på stående fot erbjuden jobbet som medicinteknisk chef. Jag, som inte kunde något. Jag fattade ingenting. Men tydligen hade han som jag vikarierade för och som jag knappt kände rekommenderat mig. Jag blev alldeles kallsvettig. Men till slut kunde jag stammande samla ihop mig och vänligt men bestämt tacka nej och förklara att jag hade andra planer. Chockad satt jag länge och undrade vad som hänt. Men bestämde mig då för att hädanefter hålla mig hemma tillsammans med mina sjungande sångarbröder. För tänk om jag hade haft lite bättre självförtroende och vassa armbågar. Då hade jag kanske suttit bland lödkolvar och mätinstrument uppe i Jämtland. Nej, hellre då att fortsätta ha roligt med after shave, även om framtiden både var krokig och oviss. Jag har ofta fått frågan vilken av mina alla karaktärer jag fått spela under min karriär som är min favorit, men säger alltid att det är omöjligt att svara på. Men visst, det finns förstås några gubbar som ändå fastnat lite mer och som ligger mig lite varmare om hjärtat. Självklart finns Roger på Macken med bland dem. Det var ju genom tv-serien Macken som i år firar 40-årsjubileum. Herregud! Som vi i Galenskaparna after shave fick vårt stora genombrott i hela landet. Och det känns lite ofattbart att sista avsnittet sågs av nästan 4 miljoner tittare. Roy och Roger, som spelades av Anders Eriksson och mig, blev omåttligt populära och stundtals blev det nästan som 60-talets Beatles-hysteri. Ett exempel var när vi skulle ut på en skivsigneringsturné då våran LP-platta med låtar från tv-serien sålt platina. Och vi började i Mariestad, min hemstad. Redan när vi smet in bakvägen till skiv- och radioaffären förvarnades vi av föreståndaren att det redan var fullt kaos inne i butiken. Det var så fullproppat med folk med en värme över 30 grader och folk hade klättrat upp på hyllor och rivit ner varor för att se den lilla scenen vi skulle stå på. Och längst fram var det sånt tryck att några svimmade. Efter vädjan från butiken bytte jag snabbt om till min Roger-klädsel och gick ut på scenen och förklarade att alla skulle utrymma lokalen och att vi istället skulle stå utanför på torget och signera. Snabbt kördes en lastbil fram och vi fick ställa oss på flaket, Grejen var bara att vi inte fick med oss några skivor att signera. Det var omöjligt för arrangörerna att tränga sig fram med dem. Så vi fick börja skriva autografer på allt som kastades upp på flaket. Och det var allt från ryggsäckar till kepsar och andra klädesplagg och plånböcker och allt möjligt. Till slut började folk försöka klättra upp på lastbilen. Men då blev det lite för mycket. Så då dunkade jag hårt i taket på förarhytten och skrek till chauffören: "Kör! Kör bara härifrån! Nu!" Så vi fick fly därifrån innan det hann ta en ände med förskräckelse. Nästa plats på signeringsturnén var i Trollhättan, som var Anders hemmastad. Och vis av erfarenheten från Mariestad så varnade Anders arrangören i köpcentret där vi skulle vara om hysterin och att det kanske skulle behöva sättas upp någon form av staket eller liknande. Men då svarade de bara:
Ja, Eriksson. Tror inte att det blivit så jävla stor.
Men samma kaos, om inte mer, utbröt där med nerrivna inredningar när folk tryckte på. Och efter en stund var vi tvungna att avbryta och fly springande därifrån genom en bakväg och smita in på stadsbiblioteket och gömma oss där tills allt lugnat ner sig. Efter det så bestämde vi oss för att lägga ner resten av skivsigneringsturnén. Det fick vara bra så. Ett annat exempel på Roy och Rogers popularitet var att vi blev tillfrågade att vara programledare för Guldbaggegalan 1991, som vi tackade ja till. Däremot, bland filmbranschens alla egon, var det långt ifrån den popularitet vi mötte ute i landet. Vi betraktades väl snarare som något som katten släpat in. Och den enda jag minns som var trevlig och kom fram efteråt och pratade med oss, det var Stellan Skarsgård. Som kuriosa kan tilläggas att vi året innan spelat in långfilmen Macken, som hade skyhögt högre publiksiffror än någon av de nominerade filmerna. Men jag måste ändå konstatera att Roger på Macken är nog den av alla mina gubbar som fastnat mest i den svenska folksjälen.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And
always look on the right side of life.
Come on, Brian, cheer up.
Always look on the right side of life.
Now come on, girls, put the kettle on, have a nice cup of tea. That's
always
it.
Always look on the right side of life.
All right, come on, you groovy disc jockey. Better get this rubbish off now.
Av övriga favoritkaraktärer måste jag också nämna tönten Jolo med sin bandlånpolo. Orkesterledaren och sångaren Sven Usling med sina bröder i Sven Uslings trio, som för övrigt var Povel Ramels favoriter. Den fräcke 70-talsreliken och sångaren Rätt Falke i Bröderna Falke. Och så förstås den oborstade västgöten Goja. En närgången figur som bara dyker upp och avbryter och pladdrar en massa skit med långa historier som bara han själv flinar åt och som ofta slutar med något i stil med:
"Åh fy helvete vad den luktar skit! Den är för jävla bra den!"
Förlagan till Goja var faktiskt en kompis på Chalmers som jag råkade härma under en lunch när vi spelade in tv-serien En himla många program. Och vips ville övriga gänget att jag skulle göra den här karaktären. Så det blev flera inhopp med Goja i tv-serien. Sen har Goja dykt upp i alla möjliga sammanhang genom åren. Till exempel vid Grammisgalan 1990 på Berns. Då stackars Björn Schiffs ovetande blev avbrutna av Goja just när han skulle dela ut priset för årets LP till Jerry Williams. Och än idag dyker Goja upp lite här och där när man minst anar det. En annan figur, eller snarare röst, som blev väldigt populär var när jag gjorde rösten till vårdsvinet Pumba i filmen Lejonkungen. Och fortfarande kommer det fram både vuxna och barn som vill höra mig vråla:
"Kalla mig herrgris!"
Till sist måste jag även nämna en kär gammal karaktär som fortfarande dyker upp då och då. särskilt i adventtider, nämligen spritkonnässören Kenneth Aalborg, gubben som botaniserar bland julspriten. Den här figuren dök upp första gången när jag skrev en sketch om en slags överdriven parodi på provsmakningsprogram till en radioserie vi gjorde 1984. Jag tänkte att den nog skulle passera ganska obemärkt, men fick efter ett tag höra talas om att det bildats ett Kenneth Aalborg-sällskap i Stockholm. Än mer förvånad blev jag vid en av våra premiärer där, när plötsligt i applådtacket en jättelång banderoll rullades ut av publiken på första raden med texten: "Bäst till julen passar dock genever, för det rimmar så bra på bäver!" För att sen snabbt rullas ihop och försvinna ut ur salongen utan att jag hann tacka eller fråga vem de var. När det blev dags att spela in en himla många program tyckte alla att Kenneth Aalborgs Inte bara glögg självklart skulle vara med. Och det inslaget blev faktiskt något som spelades in redan första dagen. Detta gjordes i köket hos Dr. Mombasa, ett gammalt överårigt Chalmers original, med en minst sagt väldigt rörig originell inredning som vi tyckte passade bra. Det kom att bli en klassisk inspelning där vår fotograf PO var tvungen att låsa fast kameran för att inte skaka av alla skrattkrampsattacker, och med Knut liggande på golvet gråtande av skratt. Men jag kan en gång för alla dementera alla rykten om att det skulle ha varit riktig sprit i flaskorna, utan enbart vatten blandat med karamellfärg och lite Coca-Cola. När vi sen skulle sätta ihop alla inslagen i tv-serien blev vi lite fega och tyckte Kenneth Aalborgs förehavanden var lite väl magstarka för tv-tittarna. Så Kenneth Aalborgs spritprogram ställdes över och kom aldrig med. Det var först 7 år senare när SVT ville att vi skulle göra ytterligare ett avsnitt av överblivet material som vi vågade ta med Kenneth Aalborg. Och det blev till allas förvåning stor succé och väldigt positivt mottaget. Så när vi senare satte upp julshowen Jul, jul, jul fick Kenneth Aalborgs spritsketch vara med även live på scenen, till publikens stora jubel. Efter all positiv uppmärksamhet blev jag då övertalad att vara med i Bingolottos uppesittarkväll som Kenneth Aalborg dagen före julafton för att göra, som alla trodde, ett roligt inslag. Men oj så fel det blev. Det visade sig vara helt fel tillfälle att dagen före julafton ha en spritglad svärande gubbe bland tindrande jullängtande änglar och andra stämningsfulla inslag med Jesus i krubban och allt. Och jag kände direkt vad fel det blev där jag stod med min mumma och svor om allt gott jag hade i glasen framför en liten förskrämd publikskara i tv-studion där ingen ens drog på munnen. Förutom Glenn Hussein som skrattade gott. Snabbt tog jag mitt pick och pack och åkte hem. Där jag möttes av min fru på trappan med telefonen i handen som skrek: "Vad har du gjort? Klagomuren är nerringd. Det går ju inte att skämta om sprit dagen före jul." Och mycket riktigt blev det en del skriverier i tidningarna som följde av det här. Men det gick snabbt över och jag pustade ut när mina kollegor ringde och ironiskt jublade:
"Äntligen har vi gjort skandal!"
Och jag kunde med ett leende konstatera att jävlar vad den river gott! Efter att vi spelat våran första gemensamma revy Skruven är lös 1982 i Göteborg för fulla hus gjorde vi ett första försök i Stockholm. Men där gick det inte alls lika bra. Tämligen okända drog vi inte mycket folk. Och när dessutom en recensent skrev att vi varken kunde sjunga eller agera, åkte vi hem med svansen mellan benen. Så när Claes Eriksson ville sätta upp den nya revyn Träsmak tackade jag nej och ville ge Chalmers-studierna en chans igen. Dessutom hade vi i After Shave en del egna gig utöver samarbetet som jag tyckte räckte. Så när gänget spelade Träsmak pluggade jag elektroteknik igen. Bland annat en stor tung kurs som hette Elkrets B. När jag efter ett tag fick tentaresultatet och såg att jag missat godkänt med en poäng gick jag besviken upp till den kursansvarige lektor Roland Malvén för att försöka klaga mig till den erforderliga poängen. För jag tyckte ändå att jag hade gjort mycket rätt. Men han log bara snällt och klappade mig på axeln och sa: "Nej, Rippe, du får allt göra ett nytt försök." Och det var där och då jag tog det avgörande beslutet och höll upp den stora tunga kursboken Integrated Electronics och sa: "Härmed är det nog bäst för både elektrotekniken och mig att gå skilda vägar." Och så slog jag ihop boken framför näsan på lektor Malvén med en smäll och gick därifrån och kände mig på något sätt fri. Därmed fick det vara slut på ingenjörsplanerna och istället fortsätta med After Shave och Galenskaparnas framtida föreställningar. Efter ännu en revy som heter Cyklar var det dags att spela in tv-serien Macken, och vi kunde aldrig drömma om att den skulle bli sån dundersuccé. Plötsligt kände alla till Roy och Roger, och vi blev en period det hetaste heta som jag har berättat om tidigare, och fick det ena erbjudandet värre än det andra, både på reklamsidan och i andra sammanhang. Men vi tog ett gemensamt beslut att tacka nej till alla lockelser och istället värna om vårat gäng och fortsätta att jobba ihop, och det visade sig vara ett lyckokast. Vi lämnade Macken och fortsatte sedan med både föreställningar, långfilmer, tv-serier och krogshower, och plötsligt hade vi även kommit över Lorensbergsteatern i Göteborg som blev vår hemmascen och bas i 37 år. Under många år jobbade vi väldigt intensivt och Claes levererade ständigt nya manus och succéerna fortsatte att avlösa varandra. Men så plötsligt drabbades vi en dag av en jättechock och stor sorg. Vår kära vän och kollega Peter Rangmar dog efter en tids sjukdom i cancer, bara 40 år gammal. Vår första tanke var att bara lägga ner allting. Men vi kom fram till att det bästa sättet att hedra Peter var att fortsätta i vår anda. Och när vi väl stod på premiären av vår nästa show, Alla ska bada, var det med blandade känslor och tårar i ögonen vi ändå kände att Peter var med oss. Peter, din gamle busbas, vad jag saknar dig. Även om inget längre var så likt, så rullade vår verksamhet på med olika konstellationer och uppsättningar, och 2016 var det dags för jubileum. Dels fyllde Lorensbergsteatern 100 år, samtidigt som det var 30 år sedan Macken hade tv-premiär. Detta firade vi med att sätta upp Macken på scen, vilket senare visade sig bli våran sista gemensamma föreställning och en värdig avslutning på hela gängets samarbete när vi 2018 hade spelat klart. Och därmed kunde karriären varit slut. Men efter 2 år började Per och jag bli sugna att hitta på något igen. Men då de andra i gänget var mätta och nöjda blev det att vi under pandemin prövade oss fram i liten skala på krogar och små teatrar. Vi upptäckte då hur roligt vi hade och snart växte allt till en föreställning som hette Gott och blandat som vi turnerade med i flera år. Och nu våran senaste show Minnesluckor, som vi spelat både som krogshow och turné runt om i landet. Och det är med sån glädje och tacksamhet vi tillsammans med våra stöttande gamla ofattbara orkester får åka ut i landet och ödmjukt ta emot publikens värme och kärlek. Så tack kära ni att ni fortfarande vill se två farbröder larva sig på scen. Och kanske vi ses framöver någonstans i landet, för än ger vi inte upp. Vem hade kunnat tro det den där första föreläsningen på Chalmers då Per och jag blev sittande bredvid varandra. Att vi drygt 50 år senare på något sätt skulle knyta ihop säcken och fortfarande hålla igång. Tack Per att du redan då tog emot den tönten från Mariestad med öppna armar och att vi fortfarande får ha så kul ihop.
En helt vanlig dag
som de brukar vara,
dålig eller bra,
ja det vet inte jag.
Ingen riktig plan,
måste inte ha.
Ledig hela dagen, men jag hoppas det blir en bra dag. Vill du dela den med mig? En bra dag, om det passar för dig. En bra dag, det får bli som det blir. En bra dag, ett litet fint äventyr.
Jag heter Jan Rippe och det här är mitt sommarprat i P1. Så här en bit in i min historia kanske det trots allt finns några som undrar hur det egentligen gick med mina Chalmers-studier. Ja, sanningen att säga så slocknade väl alla tankar på någon ingenjörsexamen den där gången jag slog ihop elektroteknikboken framför näsan på Chalmers-lektorn 1983. Men nu ville ödet, som så många gånger förr, något annat. 30 år efter den där händelsen uppträdde vi efter sig på en stor bankettmiddag på Chalmers. Och efter våran lilla show överraskades vi av högskolans ledning som ville avtacka oss med att ge tillbaka alla våra resttenter och gammalt bröte som en kul grej. Först blev jag framkallad och fick en nådig lunta med papper. Sen Per som fick en ännu större hög och till sist Knut med en hel låda. Men det roliga var att högst upp i pappershögen låg ett utdrag från betygsexpeditionen där alla våra studieresultat stod. Och det visade sig då att jag tagit 56% av en civilingenjörsexamen. Och jag tyckte det var lite roligt att jag, till skillnad mot Per och Knut, ändå kommit över hälften av utbildningen. Och där hade det kunnat stannat. Men ett par dagar senare var jag tillbaka på Chalmers i ett annat ärende och träffade då vd:n för Chalmers studentkår som var en gammal kompis. Jag berättade då som lite kuriosa om det vi varit med om några dagar tidigare och om mina 56% då han plötsligt sa: "Men vänta, 56%? Då är det bara 4% från en bachelor." Jag fattade ingenting och såg ut som ett frågetecken tills han fortsatte: "Du vet, nu för tiden innebär 60% av en civilingenjörsutbildning en högskoleexamen. Alltså en kandidatexamen, eller bachelor som det också heter. Så du måste ju se till att klara av den där sista 4%. Jag skrattade gott och sa att jag inte hade några sådana ambitioner och gick leende därifrån. Trots allt lite glad och stolt. Men några dagar senare blev jag uppringd av några gamla Chalmers-kompisar som satt på rätt höga poster på skolan och som hade snokat reda på att jag redan tidigare klarat de flesta tunga obligatoriska ämnena och nu bara behövde någon liten obetydlig kurs för att nå upp till de där 60% och min bachelor. Nu började jag bli riktigt nyfiken och fråga om det fanns något lätt ämne utan tenta som jag kanske skulle kunna klara av. Och efter lite sökande så tipsade de mig om en liten kurs som hette något i stil med arkitekturhistoria och samhällsbyggnad i Göteborg. Där det bara krävdes obligatorisk närvaro på föreläsningarna plus någon inlämningsuppgift och grupparbete för att bli klar. Nu började hornen växa i pannan på mig och jag log lömst vid tanken på att göra detta i smyg utan någons vetskap. För att sen få den stora glädjen att chocka mina kollegor och vänner med att skicka ut inbjudan till mitt ingenjörsexamenskalas. Sagt och gjort. Med bara min frus kännedom om mitt pånyttfödda Chalmerspluggande genomförde jag allt jag skulle. Och till slut stod jag där med mina resterande 4% och alltså en färdig högskoleingenjörsexamen. Nu var det inte bara jag som ville fira med mina närmaste, utan även Chalmers ville offentliggöra det här som en kul grej. Så efter att kalasinbjudan skickats ut så stod jag där till slut med Chalmers högskolas ledning och övriga potentater med rektorn i spetsen och firade som nyutexaminerad ingenjör 39 år efter att jag börjat på elektrotekniklinjen, vilket i sig var ett långt och svårslaget rekord i studietid. Och vem hade kunnat tro det den där första dagen på Chalmers, då jag blev sittande bredvid min blivande kollega Per Fritzell högst upp i föreläsningssalen. Men, det är nu med både stolthet och glädje jag kan titulera mig ingenjör. Och sen dess bär jag alltid min fina ingenjörsring på höger ringfinger. Och då händer det att jag knackar ringen mot bordet för att nöjt tysta mina kollegor. Och jag tänker, alltid retar det någon.
I could have my Gucci on, I go wear my Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look,
I made you look,
I'll make you double take, soon as I walk away, call up your chiropractor, just in case your neck break,
ooh,
tell me what you gonna do.
Jag har alltid gillat musik och underhållning, men mitt allra största intresse har alltid varit sport. Jag är en riktigt stor sportnörd, och är det någon viktig match eller tävling på tv så går det före allt. För mig är det bara sport, bara sport, bara massor utav sport som gäller. Som tur är har jag en förstående fru som vet att jag inte är talbar under OS och VM och liknande. Även om hon under vintersäsongen tycker det går lite väl långt när jag och min kompis Edvin har långa diskussioner med prognoser och analyser både före och efter varje världscuphelg i längdskidåkning. Och som självutnämnda experter alltid vet bäst, enligt frun. Men självklart är det många andra sporter som lockar. Särskilt tennis och simning, där familjen varit väldigt engagerad. Och nu i sommar med fotbolls-VM blir det förstås också en hel del tittande. För mig finns inget större och finare än svenska idrottsframgångar. Och jag erkänner att jag storbölar varje gång någon svensk tar OS-guld eller något liknande. Vilket inte minst visade sig senast under vinter-OS då de svenska längdtjejerna, som är mina favoriter, fixade stort medaljskrammel. På tal om vinter-OS senast så fick jag det hedersamma uppdraget att vara OS-ambassadör för SOK, Sveriges olympiska kommitté, och vara med i deras kampanj och jobba på OS-centret i Solna med livesändningar och medaljfirande för hemvändande svenska medaljörer. Och för mig som inbiten sportnörd var detta oerhört ärofullt och roligt. För är det något jag blir starstruck på så är det idrottsstjärnor i världstoppen. Att träffa till exempel en OS-guldmedaljör slår allt. Övriga kändisar imponerar inte alls på mig. Jag känner ju många artister, men de är ju mer som kompisar. Vi sjunger ju mest och jönsar oss och har roligt. Eller som någon på Smögen sa när jag skulle iväg på ett gig. Jobba? Stå och synga på ett lastbilsflak? Kallar du det för att jobba? Genom åren har jag haft glädjen att träffa många idrottshjältar, och ett av mitt livs största ögonblick var när jag fick åka skidor med Ingmar Stenmark i Alperna. After Shave var nere i Sankt Anton och uppträdde för svenska turister, och samtidigt låg svenska alpina skidanslaget där på träningsläger. Vi bjöd dem att komma och se på våran show, och efteråt hade vi middag tillsammans uppe på Crazy Kangaroo där de bodde. Och efter en sen kväll med både sång och snaps blev vi erbjudna att dagen efter få åka på friåkning tillsammans.
Och det måste ha varit en syn för gudar att se Stenmark, Stig Strand och kompani susa ner för branterna med oss som rullande snöbollar efteråt. Ett annat gäng som vi umgicks mycket med var det svenska Davis Cup-laget i tennis som bland annat spelade final 2 år i rad i Göteborg då vi hade oförglömliga julkalas ihop. Och nu senast fick jag äran att ta emot de svenska curlingtjejerna vid hemkomsten från OS för medaljfirande. Och maken till dansande och sjungande guldmedaljörer har jag aldrig sett. Det blev glada segerdanser till både Mackenlåten och annat tillsammans bakom kulisserna efteråt. På senare tid är det ju våra svenska idrottstjejer som dominerar i världstoppen i många sporter. Och jag är en stor beundrare av dem allihop. Och mina 2 största idoler och favoriter sedan många år är Frida Karlsson i längdskidåkning och Sara Sjöström i simning. Sara, som jag håller som den största svenska kvinnliga idrottsstjärnan någonsin. Så det är väl en tur i löjpan med Frida och en bassänglängd med Sara som står överst på min bucketlist för tillfället. Men det finns faktiskt en kvinna som för mig står över alla dessa stjärnor. Och det är Elisabeth, min fru. Jag ska berätta lite mer om henne, men först lyssnar vi till John Lennon. Så Elisabeth, det här är till dig. Elisabeth, ja. Egentligen har jag Claes Eriksson att tacka. För det var under inspelningen av våran första långfilm Leif som Elisabeth och jag träffades. Hon var med en vecka i en stor slagsmålscen på en vägkrog som började med att vi satt vid samma bord och åt och slutade med att alla slogs med alla. Även Elisabeth och jag som pucklade på varandra med våra dokumentportföljer. Efter sista inspelningsdagen blev jag uppraggad av henne på Café Opera. Och efter en tid bjöd jag ner henne till Göteborg. Så hon och en väninna kom och såg våran krogshow på Trädgården. Och efteråt så hamnade vi på Skrubben, en liten intern föreningslokal på Chalmers. Och vem stod där och stekte hamburgare om inte Dr. Mombasa, denne gamla överliggare och största Chalmers original som någonsin funnits, som jag nämnt tidigare. Och när jag skulle beställa åt oss så sa han:
ni ska inte ha hamburgare, ni ska få något bättre. Kom hem till mig om en halvtimme så blir det middag.
Jag tänkte att det här tillfället får man bara inte missa. Att bli bjuden hem till Dr. Mombasa på 3 rätters mitt i natten kommer garanterat att bli ett minne för livet. Och klarar Elisabeth av det här kommer hon stå ut med allt i framtiden. Sagt och gjort. När klockan närmade sig 3 på natten gick vi över gatan och knackade på. Och där stod doktorn i sombrero med cigarr i munnen i sitt lilla kök och höll på med sin anrättning. Fiskhuven och rens flög genom luften ner på golvet. Och efter lite champagne blev vi bjudna till bords. Elisabeth med sin väninna och jag med min gamle kompis Edvin. Sedvanligt serverades snaps i frostade glas direkt uttagna ur frysen till sång och dans av doktorn, ackompanjerad av tyska marscher från hans gamla stenkaksgrammofon, medan middagen avnjöts till fullo i blandad skräck och förtjusning innan vi på morgonkvisten raglade hem. Hur som helst klarade Elisabeth av den här prövningen, och ännu bättre var att hon faktiskt kom tillbaka redan helgen därpå. Snart gick flyttlasset från Stockholm Och så småningom blev det både bröllop och tre söner i rask följd. Och numera både hundar och barnbarn. Vi har nu kamperat ihop i 40 år. Vilket där bevisar att det verkligen var min drömtjej jag träffade på i den här slagsmålscenen i Leif. Och lite kuriosa är ju att vårt första möte finns bevarat på film. För mig är Elisabeth ovärderlig och har alltid funnits där och stöttat mig. Utan henne hade jag aldrig varit där jag är. Osjälviskt pausade hon sin egen karriär för att ta hand om hem och barn när jag jobbade som intensivast. Jag vet ingen som är så kreativ, oavsett vad hon än tar tag i. Och hon har nu försökt sig på sitt populära måleri i 30 år med utställningar och nu vårt galleri på Smögen. Vi är egentligen väldigt olika i det mesta, men kanske är det just därför vi kompletterar varandra så bra. Och framförallt, ha så kul ihop. Ja, programmet börjar nu gå mot sitt slut. Och jag har ju inte hunnit med mer än en bråkdel av vad jag hade tänkt. Till exempel när Roy och Roger stakade sig fram på dressin en natt på rälsen mellan Vara och Vedum. Eller när jag med nytaget körkort kraschade med pappas bil och rullade runt och landade på taket i ett gyttjekärr med två kompisar på väg till Salbach. Eller när vi i Sven Uslings trio spelade gamla Nordsjön på en uteservering i Havanna och skulle lära kubanerna tretakt. Men det och mycket annat får jag ta en annan gång. Här kommer nu avslutningsvis Freddy Wadling som kom att bli en snäll, god vän med en låt som min mormor ofta sjöng för mig som liten. Tack alla ni för att ni lyssnade. Och ha nu en fortsatt skön sommar och var rädda om er. Puss och kram!
Producent Anna Hammarén och tekniker Melike Meyer. 2023 sommarpratade kollegan från Galenskaparna och Aftershave, Claes Eriksson.
Den 27 juli 1950 föddes jag. Det var ingen särskilt pampig dag. Inga egentliga märkvärdigheter förekom förutom min födelse. Inga fredsfördrag undertecknades, inga uppfinningar gjordes och inga berg bestegs. Det var en mycket beskedlig dag och jag kunde själv tacksamt ta emot all uppmärksamhet som riktades mot mig och som var betydande då min förlossning var mycket lång och utdragen. Och eftersom jag föddes klockan 9 på förmiddagen skulle jag kunnat vara född redan 2 dagar tidigare, den 25 juli på kvällen, om bara min mor kvickat på lite. Nu tog hon 36 timmar på sig och många är de gånger hon i både mindre och större sällskap med en förebrående blick på mig medlidsamt berättat om detta, som om det vore mitt fel.
Sök på Sommar i P1 med Claes Eriksson.